Jag tänkte ikväll tala och orientera om en helt principiellt ny form av anestesi som på senare tid har börjat göra sig märkbar. Jag vill genast förutskicka att jag har här ingen personlig erfarenhet av saken, men jag ska återkomma till några svenska material som finns. Ett svenskt material rättare sagt. Anestesi är sedan gammalt i sin princip en cellförgiftning. Om vi tänker på den gamla narkosen med eter, så innebär ju det att man genom inhalation av eter åstadkommer en sån kraftig förgiftning av centrala nervsystemet att man släcker ut en hel del funktioner. Man försänker patienten i så djup medvetslöshet så att man får en allt mer tilltagande perifer muskelslapphet, medan väsentliga funktioner som andning och cirkulation bibehålls i det längsta. Rent kemiskt åstadkommer man i cellen en intoxikation. Man påverkar oxiderings- och fosforyleringsprocesser. Man underlättar acidotiska tendenser och en anaerob glykolys. Den där intoxikationen är ju sen reversibel i och med att kroppen gör sig av med sina produkter, dessa toxiska produkter, och den vaknar patienten upp och återställs till status ante. Under årens lopp har man sökt modifiera anestesimedlens inverkan på kroppen och cellerna. Man har velat minska den toxiska andelen. Man har velat minska, och gjort det också, narkosdjupet. Och därvid har man fått en oerhörd hjälp av det curare-liknande farmaka som finns, som genom att angripa perifert på nervmuskeländplattan påverkat funktionerna där och kunnat framkalla en muskelslapphet utan att på minsta sätt påverka det centrala nervsystemets celler. Ger man nämligen bara curarepreparat, succinylcholinpreparat, så blir patienten helt förlamad, men sensoriet bibehålles, cirkulationen är oförändrad. Och det vet vi ju sedan gammalt, det var ju indianernas jaktmetod och är det fortfarande i Amazonas, därifrån kuraret ju kommer. Vi har alltså där kunnat få en möjlighet att genom ytligare anestesi med i huvudsak lättare analgetika och smärtstillande medel som premedicinering plus lustgas i tillräcklig koncentration släcka ut medvetandet, alltså fortfarande genom påverkan centralt på nervsystemet, men vi släcker ut medvetandet hos patienten och därmed upplevelsen av smärtan. Och när vi kommit så långt så åstadkommer vi muskelslappheten och de lämpliga kirurgiska konditionerna genom curarepreparatet. Men man har på senare tid, noga räknat sedan 1958, till sitt förfogande haft andra farmaka som kan ge samma möjligheter, men som ännu mindre påverkar centrala nervsystemet och alltså är mindre toxiskt för patienten. Till sådana farmaka hör neuroleptika, kända från psykiatrin, ganglioplegika, analgetika och kurörmedel. Neuroleptika fungerar ju så att det genom påverkan på formatio reticularis i de basala hjärnstamsområdena blockerar inkommande sensationer utav smärta och annat utan att därför påverka sensoriet i någon högre grad. Patienten känner av sin smärta, men på ett annat sätt, så det stör honom inte. Upplevelsen av smärtan har förlorat sin innebörd. Lite klumpigt skulle man kunna säga att det rör sig om något som liknar en kemisk lobotomi. Analgetika å andra sidan har ju den effekten att det sätter ner också på sitt sätt smärtperceptionen utan att samtidigt påverka medvetandetillståndet. I den här neuroleptanalgesin, som alltså innebär en anestesi med kombination av neuroleptika plus analgetika plus kurarmedel för slapphetens skull, så kan man alltså genomföra gängse operationer men samtidigt ha fullständig kontakt med en vaken patient, och som det också ska visa sig, man har en ytterst liten påverkan på det cirkulatoriska systemet och i övrigt på kroppen, så att det är en mycket skonsam anestesimetod. Jag ska då lite närmare beröra de preparat som har använts, och jag tar ett par typexempel, eller tar ett par rena preparat som får representera grupperna. Både neuroleptika och analgetika. Och det var tydligt att det inte blev ett förbaskade dugg, utan allt det långa och arbetsamma. Haloperidolen är en butyrofenol, och vi ser dess fullständiga kemiska namn och formeln. Jag ger mig inte in på den kemiska härledningen eller sammansättningen. Det är ett kraftigt neuroleptikum med en relativt långsamt insättande effekt. Effekten varar länge, upp till 24 timmar. Det har framförallt en kraftig deprimerande verkan på formatio reticularis, och det leder till en uttalad fysiskt och psykiskt lugn och jämviktstillstånd, och gör patienten helt indifferent emot sensoriska och motoriska retningar inklusive smärta. Det påverkar inte andningscentrum. Ämnet är ett mycket starkt antiemetikum. Mycket kraftigare än klorpromazin, men det har inte dess bieffekter i form av hypotoni och sympatikolys. Haloperidolen upphäver motoriskt betingade reflexer, och ger i ökad dos ataxi och inkoordination. Det skyddar emot en kirurgisk chock. Det potenserar anestetika och analgetika. Det har ingen verkan på organismen utanför centrala nervsystemet. Den normala dosen för haloperidol är 5 mg och den bör inte gärna överskridas. Går man över 10 mg per patient så riskerar man att få symptom på överdosering, då framförallt extra pyramidala symptom visar sig. Det blir en Parkinson-bild. Man får en ataxi, som sagt, inkoordination. Man får en hypertoni i muskulaturen. Det där tillståndet kan också sitta i mycket länge. Med det preparatet får man alltså en patient som försätts i ett katatoni-liknande tillstånd där han inte har någon smärta, saknar initiativ, men är vaken och kanske en aning, som sagt, viljelös, men kan väckas ur det på uppmaning. Emellertid kan man inte enbart använda detta preparat för anestetiskt bruk vid operationer tillsammans med exempelvis curare, för att man har, som sagt, så liten marginal när det gäller doseringen, och skulle man överskrida 10 mg så är ju risken stor för biverkningar. De är visserligen reversibla, men i alla fall kan de vara både långvariga och besvärande. Man måste därför kombinera preparatet med ett analgetikum, och det som vi då närmast ska tala om så är det ett som heter fenopyridin, ett preparat som är besläktat med pyridinet, Fenopyridinet har syntetiserats av Janssen i Bryssel omkring 1958. Som man ser av bilden så är det, som sagt, besläktat med pyridinet. Men det har en cirka 50 gånger starkare analgetisk effekt. Kliniska doser för pyridinet på en vuxen människa ligger ju mellan 25 och 100 mg. Medan man här använder sig av en kvarts upp till 2 mg av fenopyridinet. Den mycket kraftiga analgetiska effekten kommer snabbt, inom 3 minuter. Den varar 20-30 minuter och släpper helt inom en timme. Det har biverkning i form av andningsdepression. Andningsdepressionen kommer före analgesin inom en minut efter intravenös injektion. Och den varar ungefär en halvtimme. Och det fordrar alltså att man vid användningen av detta preparat omedelbart insätter assisterad andning. Det kan alltså inte användas som ett rent analgetikum i kliniskt bruk, utan endast i samband med anestesi. För att dämpa ner det kirurgiska reaktionerna, nervreaktionerna i form av blodtrycks perifer kärlkontraktion, svettning, takardi och sådant, så behöver man 8-10 milligram fenopyridin. Och då har man ju alla gånger en ordentlig andningsdepression. Man har kunnat använda upp till 50 milligram under en 5 timmars anestesi utan att få toxiska symptom. Fenopyridinet utsöndras till cirka 50% via njurarna. Resten bryts ner i levern till pyridin som i sin tur utsöndras till 75% i urinen. Man får då praktiskt taget ingen kumulation eller platåeffekt utav fenopyridinet som man så lätt får med andra mindre snabbt eliminerade preparat. Barbiturika och neuroleptika potenserar starkt fenopyridinet, men själv tycks det inte ha någon effekt på curare-preparat i någon delar riktningen. Nackdelarna med preparatet är givetvis andningsdepressionen som begränsar dess användning till anestesier. Den andningsdepressionen kan kvarstå efter anestesins slut, men den häves prompt utav nalorfin. Samtidigt som den andningsdeprimerande effekten häves med nalorfin så häves också den analgetiska effekten. Man får också en perifer kärlkontraktion. Och en kontraktion i kapillärerna. Och man kan också få en bronkospasm i synnerhet om man har en samtidig hypoxi, vilket också betonar vikten av att man har en god ventilation och andning omedelbart. Ett intressant förhållande med fenopyridinet är det att det till skillnad från andra allmänna analgetiska ämnen skiljer upp andningsdepressionen och vakenheten. Det är ju så att andra sådana ämnen som ger andningsdepression ger också somnolens, det gör ju barbiturika och det gör ju morfinpreparat. Fenopyridinet däremot ger en total andningsdepression utan att påverka medvetandet. Patienten kan alltså på direkt uppmaning andas djupt, men så fort man lämnar den patienten i fred så slutar han att andas och blir cyanotisk. Man får alltså en dissociation av dessa två funktioner i formatio reticularis och det är unikt för ett sådant ämne. Ingvar och Nilsson har avlett EEG på patienter som undergått laparotomi under neuroleptanestesi. Och man har där funnit att patienten varit så vaken att han kunnat bestämma svar på vissa frågor angående datum och så vidare under operationen, men samtidigt varit fullt analgetisk och icke reagerat för smärta, och dessutom att en andningsdepression